Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Så läste Markus tidigare ifrån Saltaren. Det är vackra och det är sanna ord. Och idag är de också extra viktiga att ha med sig som grund när vi griper oss an dagens evangelietext, tänker jag. Den är hämtad från Markus evangeliets 12:e kapitel och verserna 1-12. Och kom ihåg att temat för dagen är försonaren. Och fundera på var försoningen finns i denna text. Vi närmar oss nu påsken och det gör Jesus i dagens text också. Han har ridit in i Jerusalem och nu står han och talar till översteprästerna och de skriftlärda. Han talade till dem i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade dem. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den siste. Han sa, min son kommer de att ha respekt för. Men arrendatorerna sa till varandra, här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Texten fortsätter ytterligare en liten stund där. Men vi stannar här ett tag i alla fall och funderar på detta. Vad gör vingårdens ägare? Kanske känner du till texten och vet hur det fortsätter. Kanske gör du det inte. Oavsett så tänker jag att vi får fundera på hur vi tycker att vingårdsägaren borde ha agerat. Då kan vi dels fundera på vingårdsägarens agerande i liknelsen. Och dels kan vi fundera på vad liknelsen syftar till och agerandet där utifrån, om det skulle skilja sig åt. Vad det gäller liknelsens syfte så tänker jag så här. Att Gud ordnade vår skapelse. Han gav människan i uppdrag att förvalta den och se till att den bär frukt. Och emellanåt så sänder han profeter och gudsmän för att berätta hur han vill ha det med sin skapelse. Men vi förkastar det. Vi jobbar ju inte direkt på att jorden ska flöda över av kärlek om vi ser det i stort. Till sist så sänder Gud sin enda son. Den som om några dagar hänger död på korset. Så, vad gör nu vingårdens ägare? Så här står det när vi läser vidare. Vad gör nu då vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Var finns försonaren i denna handlingen? Var finns den barmhärtige och nådige Herren här? Texten avslutas så här. Han tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till rätta. Och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom, men de var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Här mot slutet kan man ana någon slags försoning. Men känslan som har landat hos mig när jag läser den här texten, den är ingen vidare. Och jag har levt med texten under veckan utan att få någon rätsida på den där vingårdsägaren som slår ihjäl dem och ger dem åt någon annan. Hur kan han göra så? Hur kan Gud agera så? Det stämmer inte med min gudsbild. Det stämmer inte med en barmhärtig och nådefull Gud. Så i fredags när predikan väl skulle falla på plats så startade jag dagen med en bön. Gud, nu får du hjälpa mig med den här predikan. Och sedan stack jag ut och sprang en sväng. Och jag mötte en kvinna och vi stannade och pratades vid en stund. Vi pratade om vilken vacker och molnfri dag det var, att våren har kommit. Och sedan la hon till, fast vinden är kall. Men vi måste ju alltid ha någonting att gnälla på. Strax därefter så skildes våra vägar. Och jag bar med mig hennes kommentar. Vi måste ju alltid ha något att klaga på. Och så är det kanske. Den värld vi lever i nu, den är ju inte perfekt. Vid skapelsens morgon i paradiset, då var världen perfekt. Och när denna tidsålder tar slut och det kommer en ny himmel och en ny jord, då är världen perfekt. Men nu lever vi här emellan och världen är inte perfekt. Det blir inte alltid som vi vill. Det finns en hel del att klaga på. Och detta får bli dagens första insikt på något sätt. Att vi befinner oss i en operfekt värld. Men vi behöver inte gilla det som sker. Och jag gillar inte det som sker i den här texten. Vi återgår till mina predikoförberedelser. Och när jag kom hem från löpturen och har duschat så tittar jag i min mobil och läser dagens bibelord som alltid ploppar upp där. Första Thessalonikerbrevet 5 och 15. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla andra. Precis. Hör du det, Gud? Löna inte ont med ont. Jag fortsätter att läsa i min bibel denna texten och lite parallellhänvisningar. Och jag ser att den här texten är återberättad även i Lukas och i Matteus. Så jag går först till Lukas evangeliet och läser vad som står där. Vad gör nu vingårdens ägare med dem? Jo, han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. När de hörde detta sa de, nej, det får aldrig ske. Jesus såg på dem och sa, vad betyder det då det som så skrivet, stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten? Här håller de skriftlärda med mig, så det får det inte gå till. Och Jesus kopplar deras reaktion till texten med hörnstenen. Och därefter läser jag ur Matteus evangeliet. När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer? Överste prästerna och de äldste svarade, han lönar ont med ont och tar död på dem. Och vingården arrenderar nu till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid. Jesus sa, har ni aldrig läst vad som står i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Här är det de skriftlärda som ger svaret på Jesu fråga. Den här versionen gillar jag. Det är inte Gud som dömer, utan det är de skriftlärda som dömer. Men nu har vi tre olika versioner på samma liknelse. Vilken är det som är sann? Är det Gud eller är det de skriftlärda som förkunnar den här ont mot ont domen? Jag tänker att i det här fallet så spelar det ingen roll vilken som är den sanna. Det viktiga är vad bibeltexten gör med oss idag. Och en text gör att jag ifrågasätter det som står. En annan text gör att jag känner igen mig i det som står. Och en tredje text gör att jag förstår. Alla tre pekar på att inte löna ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott. Tack Gud att du ledde mig fram till detta. Sträva alltid att göra ont med gott. Om vi då fortsätter att titta på det här med hörnstenen och dess förhållande till dagens text. Jesus är den här ratade stenen. Den sten som nu blivit grunden för det nya bygget. Utifrån det kan vi tolka liknelsen som att arrendatorerna är det judiska folket. Det folk som från Abraham, Isak och Jakob har fått uppdraget att visa alla andra folk på vem Gud är och hur man ska leva tillsammans med honom. Det uppdrag som även överste prästerna och de skriftlärda då hade. När de ratade sonen och spikade upp honom på ett kors, då valde Gud att hitta några andra arrendatorer. Arrendatorer som bygger upp en ny vingård med Jesus som grund. Det uppdrag som Abraham en gång fick, det gäller inte längre judarna. Det gäller oss, vi som bygger vårt liv med Kristus som grund. Vårt uppdrag är att visa övriga världen att lösningen är inte att löna ont med ont. Inte att hämnas, utan att möta ont med gott. Och nu pratar vi försoning. Jesu försonande död öppnade vägen till en gemenskap med Gud. Men det räcker inte med att den vägen är öppen. Vi måste också gå den vägen. Vi måste också leva i försoningen. Wikipedia förklarar ordet försoning så här. Försoning är en genuin återvunnen samhörighet. Och jag tycker att det är en bra beskrivning. En genuin återvunnen samhörighet. Men hur går det till? Jo, med hjälp av den film vi såg tidigare här med Ekumenian och Skäggbert så skulle jag vilja presentera min lilla tes. Fem steg till försoning. Och det första steget, vi kan använda handens fem fingrar för att ta hjälp av det. Det första fingret är pekfingret. Det är förväntan. Jag måste ha en vilja någonstans. Ekumenian, han ville visa sin vackra skapelse för Skäggbert. Gud ville att människan skulle ta hand om skapelsen. Det är det första, förväntan. Det andra är förstörelse, ont. Det händer någonting som går emot den här första viljan. Adam och Eva gör inte som Gud vill. Skäggbert kommer att förstöra det här bygget som Ekumenian har gjort. Vi kan kalla det syndafall. Och här skulle det kunna gå illa. Hämnd. Öga för öga, tand för tand, löna ont med ont. Men vägen till försoning går via det tredje steget. Förväntan, förstörelse och förståelse. Att försöka sätta sig in, hur kunde det bli så här? Här handlar det om en förståelse för båda parter. Ekumenian behöver förstå att Skäggbert först och främst såg legot och tänkte att Ekumenian ville bygga lego med honom. Och Skäggbert måste förstå att Ekumenian ville visa honom någonting. Mer än bara att det var lego där. Gud inser att den där fria viljan, förutsättningen för att kunna visa äkta kärlek, den har sitt pris. Och vi måste få en förståelse för att det finns en Gud som älskar oss gränslöst. Förväntan, förstörelse, förståelse. Och lillfingret, detta lilla finger, förlåtelse. Detta lilla ord som betyder så mycket. Skäggberts vilja att bygga lego krockade med Ekumenians vilja att visa sitt legobygge. Även här kunde det ha gått illa. Vadå då? Du ville visa mig något. Men nu finns inte det. Vi kan väl bygga något nytt tillsammans. Förlåtelse bygger på förståelse. Men bara för att vi har förstått att vi gjort fel så leder inte det självklart till förlåtelse. Vi måste inse att vi gjort något fel, men vi måste också försöka att gottgöra det. Det var inte bara Adam och Eva som syndade. Jag har också gjort många dumma saker. Vi har alla gjort saker som för oss bort ifrån Gud. Vill vi att det ska vara så? Eller vill vi göra någonting åt detta? Förlåtelse. Och sen har vi ett finger kvar, tummen, som når och kan omfamna de andra fyra fingrarna. Och där har vi försoningen. För att försoning ska kunna ske så måste vi omfamna både den här förväntan, förstörelsen, förståelsen och förlåtelsen. För att vi ska kunna försonas med Gud så måste vi inse att Gud har en förväntan, en önskan, en vilja om en nära relation med oss. Och vi måste förstå att vi har förstört den möjligheten. Genom Adam och Eva, men också genom vårt eget liv. Vi lever titt som tätt på ett sådant sätt som förstör den nära gemenskapen med Gud. Är det vår vilja att leva nära Gud så måste vi komma till honom och säga förlåt. Förlåt mig, syndfulla människa, för att jag inte räcker till. Men om vi säger det och verkligen menar det så räcker det. Då är försoningen ett faktum. Då har vi en genuin återvunnen samhörighet med Gud. Slutligen, det är inte bara vi som gör fel. Gud gör ju också fel. Kanske är det han har skapat oss till vår avbild. Nej, till sin avbild han skapat oss. Nu gjorde jag fel. Så det kanske ligger lite fel i det. Hur tänker jag? Jo, men vi kan läsa i första Mosebok att Gud, han ångrade sig att han skapade människan. Ja, men det blev ju inte så bra. Han sände syndafloden och Noa får börja om med det hela. Och därefter kan vi läsa hur Gud instiftade de här lagarna för att få ordning på det. Och han skriver ett öga för ett öga, en tand för en tand. Att löna ont med hämnd och offer. det som vi idag vänder oss emot. Och detta insåg ju också Gud. Ja, men det fungerar inte så. Så därför sände han till sist sin älskade son för att en gång för alla offras för våra synder, fel och brister. Och genom att acceptera detta så blir vi var och en levande stenar i det bygge som har Jesus som hörnsten. Ett bygge som lönar ont med gott. Vi ber. Tack Jesus för att du gav ditt liv på korset. För att vi inte längre ska behöva löna ont med ont. Utan att vi ska kunna få visa kärlek till varandra. Möta världen som på många sätt är ond med gott. Hjälp oss att leva så. Och hjälp oss att visa omgivningen på att det är så du vill att vi ska leva. Herre, tack för att du möter oss när vi kommer till dig och ber om förlåtelse. Tack för att du upprättar oss. Tack för att du är försoning. Amen. Så får vi lyssna till lite musik.